Om du lyfter blicken och ser ut över hela världen. Och så funderar du och tänker efter, var finns det världens mest sekulariserade land? Var finns kanske det största behovet av mission? Jag vet att sekularisera är ett fikonord. Och det är ett ord som vi tar till ibland, men det säger någonting. Det kommer av ordet sekulär, och sekulariseringen kommer om föregående sekel. Alltså det som hör till den här världen, alltså det jordsliga. Det som på något sätt avstår från det gudomliga eller religiösa. Där har vi sekularisering. Alltså det mest sekulariserade landet skulle alltså vara det landet där människor och folket i minst utsträckning bryr sig om vad Gud vill eller bryr sig om ens religiösa saker. Var tror ni att det landet skulle gå att hitta? Det är ganska många blygsamma människor som pekar. Jag tror inte de pekar på Ekumenikyrkan Fiskebäck, utan jag tror att de pekar på Sverige, här där vi är. För visst är det så att det här landet, det finns precis den beskrivningen som jag gav, stämmer in på Sverige. Det är det landet där man i högst utsträckning väljer att avstå från religion och väljer att bortse från religion. Och många gånger har Sverige beskrivits som det mest sekulariserade landet. Det finns flera bottnar på det där. Det finns flera olika nivåer på det där, och man kan fundera på vad det är, hur man kan beskriva det. Men om man då tänker sig att vi som finns i den här världen och det här landet, ska vi då inte primärt eller framför allt satsa på evangelisation i vårt närområde? Varför är missionen viktig för oss? Hur hänger det ihop? Och det jag har funderat mycket på är, hur hänger lärjungaskap ihop med mission? I Matteusevangeliets fjärde kapitel, verserna 18-20, så tror jag vi får den första pusselbiten till mission och lärjungaskap och hur det hänger ihop. Det står så här: när Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Den här berättelsen, när Jesus samlar upp sina första lärjungar, den rymmer så mycket. Det är en kort text, och den här gången använder Jesus den lite längre av sina predikningar. Den kortaste predikan som Jesus använde ganska många gånger för att kalla lärjungar, den består egentligen bara av två ord: följ mig. Men den här gången när Jesus är ute och går, så ser han människor som jobbar. De är mitt i sin vardag. Det är inte en söndag eller en sabbat. Det är inte så att de på ett särskilt sätt är beredda eller öppna för att nu kan det hända något religiöst. Utan mitt i deras vanliga arbete så kommer det någon fram till dem som utmanar dem. Och jag tror att ganska ofta så missar vi lite poängen med den här texten. För det finns en utmaning. Och det finns ett löfte i de korta orden som Jesus säger. Han ger dem först en utmaning: följ mig. Och sen så ger han oss ett löfte: jag ska göra er till människofiskare. Jag tror att vi ofta blandat ihop dem där, och så tänker vi: hur ska jag kunna bli en bra människofiskare? Hur ska jag kunna liksom dra mig själv i kragen så att jag räcker till, så att jag kan förmå allt det som krävs av mig? Hur ska jag kunna bli liksom relevant och tillgänglig och bra för att vara just människofiskare? Men då har vi spänt hästen bakom vagnen. Det Jesus säger är att vi har en uppgift. Vi har en utmaning som riktas direkt till oss: följ mig. Och sen är det han som ska göra resten. Då ska jag göra er till människofiskare. Så kallelsen är egentligen bara en, och det är att följa Jesus så nära vi någonsin kan. Och sen så får han arbeta med oss. Han får påverka oss, och han får göra oss till människofiskare. Och då undrar man ju, vilka är det han kallar? Vilka är det som på något sätt ska ingå i det här? Vilka är det som blir de där människofiskarna? Kanske är de mest kända människofiskarna överhuvudtaget just de 12 lärjungarna, som sedermera blev 11. Och kanske finns den tydligaste missionstexten, eller den mest kända i alla fall, i vår bibel, i Matteus evangeliets 28 kapitel, verserna 16-20. Där Jesus kallar sina lärjungar ut i världen. Fram tills nu så har Jesus talat som en jude, talat till judarna, haft ett väldigt tydligt fokus på att judarnas folk ska få höra budskapet om den kommande Messias, om människosonen. Men här och nu så vänder Jesus allt detta upp och ner. Här och nu så ber han dem att lyfta blicken, att se ut över världen, att se att hans kallelse gäller mer än det egna folket, gäller mer än det egna landet, gäller mer än det egna grannskapet. Det finns också en händelse i detta som jag ibland tror att vi missar när vi läser den här texten. Vi ser alltid trostarka, men missar den där gnagande verkligheten som du och jag också brottas med. Så lyssna noga på den här texten och se om du hittar den. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Tänk er själva, Jesus som har vandrat tillsammans med sina lärjungar i 3 års tid. Han har funnits med dem nära. De känner honom bättre än någon annan gör. De har fått se honom kämpa, de har fått se honom gråta. De har fått leva tillsammans med honom. Och nu kommer han till dem igen, precis som han har lovat. Han som har fått lida och fått dö har nu också uppstått och kommer dem till mötes. Det står att alla föll ner och hyllade honom. Och det är väl högst naturlig reaktion att få möta Guds son och att få vara med om detta underbara. Att det som han har sagt tidigare har uppfyllts. Han är tillbaka igen. Han finns där, han lever. Men tänker ni på vad det står alldeles efter det? Alla faller ner och hyllar honom. Men några tvivlade. Alltså tänk på att till och med här, till och med när Guds godhet och storhet och härlighet blir tydlig, till och med där ryms det där tvivlet. Det där tvivlet som jag tror att alla som ärligt söker Gud någon gång möter, någon gång måste konfronteras med, måste brottas med. Jag tror att vi ofta tänker att först så tror man och tvivlar, och sen så tror man bara mer och mer och mer, och sen när man tror nästan fullt ut, då kan man bli missionär, eller då kan man gå in i tjänst på heltid, eller då kan man gå med i församlingen, för då är man färdig. Men det säger inte Bibeln och det säger inte den här texten. Utan en del av evangeliet är att Jesus inte valde 12 nya lärjungar. Har ni tänkt på det? Han kunde lika väl ha sagt när de skingrades vid hans kors och flydde: nu börjar jag om. Det här var fel personer. Och så väljer han ut 12 nya när han uppstått igen och så börjar han om igen. Det gör han inte. Han vänder sig till de som har sagt sitt ja, till de som har valt att följa honom. Och så möter han dem igen. Och så påminner han dem om vem han är. Och vilken som är deras uppgift. Och vilken som är hans uppgift. Deras tvivel hindrar inte Jesus från att ge dem världens största utmaning. Han påminner dem vem det är som har makten. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Det här är mer än bara ett folk, ett land, ett sammanhang. Han utmanar alla de som vill följa honom att gå ut till alla folk. Han ser att de både tror och tvivlar, men han låter inte tvivlet stå i vägen för missionsbefallningen, för utmaningen. Det verkar som att Jesus vill använda sådana som dig och mig, som tror och som tvivlar och som vill och som försöker, sådana som misslyckas men som vågar försöka igen. En av de vanligaste jobbfrågorna på anställningsintervjuer i USA är: om du visste att du inte kunde misslyckas, vad skulle du göra då? Och det är ju en fin fråga rent teoretiskt. Många skulle säga: jag skulle nog börja spela fiol. Jag skulle nog ge mig i kast med något svårt fiolstycke. Andra kanske säger att då skulle jag äntligen gå ut som missionär. Men den där frågan är ju ganska falsk eller ganska oväsentlig. För att alla vi som har levt ett tag vet ju att om vi verkligen tar oss för någonting viktigt, om vi verkligen försöker, då löper vi alltid risken att misslyckas. Så jag brukar istället tänka ungefär så här, att då du vet att du kanske misslyckas, vad är tillräckligt viktigt för dig att försöka ändå? Och då tycker jag den frågan blir spännande. Alla vi som sitter här har misslyckats, och om vi inte har gjort det så får vi ta och gå till oss själva och uppsöka en spegel. Så vad är viktigt nog att vi är beredda att misslyckas för att det som vi vill göra är viktigare? Vad händer då om vi misslyckas? Om vi nu inser att det kanske kommer att hända, att vi ändå är beredda att försöka. Det finns goda exempel på det i Bibeln, och kanske det tydligaste av dem alla, det finner vi i den där lärjungen som Jesus gick förbi, tittade på och sa: kom och följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Han som heter Petrus. Petrus som betyder klippan, alltså klippan. Alltså stabilare än så blir det inte. Han som var först av lärjungarna att bekänna att du är Messias, den levande Gudens son. Han som lovade Jesus att oavsett vad alla andra gör så ska jag aldrig någonsin svika dig. Han som bara ett par dagar senare gjorde precis just det. Som svek Jesus och som förnekade honom, inte bara en gång utan två och tre gånger. Som misslyckades med alla sina höga ambitioner, med allt det som han hade lovat. Vad händer då med oss? Om vi har de goda intentionerna, om vi försöker men misslyckas, hur ska då Gud se på oss? Ja, lyssna och se hur Jesus mötte Petrus. Vi får en extra dimension till den här texten om man tänker på vilket namn Jesus väljer att tilltala Petrus med. Johannes evangeliets 21 kapitel, alldeles i slutet på Johannes evangeliet, så berättas det om hur Jesus visar sig för lärjungarna vid Tiberias sjön. Hur han har förberett för dem att när de kommer i land och inte har fått någon fisk, så sitter han där med en glödhög och han har förberett mat åt dem. Och sen efter måltiden så händer det här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Alltså till den där personen som hade lovat allt och som hade haft den högsta bekännelsen och som hade haft den starkaste viljan och den största längtan. Han som till och med var beredd att gå på vatten för att komma ut och möta Jesus. Som hade fallit från allt detta och misslyckats på alla sätt och vis. När Jesus möter honom igen så frågar han inte: vad tänkte du på? Hur kunde du överge mig? Hur ska jag någonsin kunna lita på dig igen? Ingen av de frågorna blir ställda, utan bara den riktigt viktiga frågan. Ledarskapets fråga, men också lärjungaskapets fråga. Älskar du mig? Han frågade inte bara en gång, utan han frågade 3 gånger. För att han lika många gånger ska få bekänna Jesus och bekänna sin kärlek till Jesus som han tidigare hade förnekat honom. Och när Petrus, som hela tiden blir tilltalad med sin födelsenamn, Simon, Johannes son. Alltså Jesus talar inte till klippan längre. Han talar till Simon, Johannes son. Han talar till någon som är en son till någon. Och han talar till honom och frågar om det viktigaste i Jesu mening. Älskar du mig? Det verkar som att det är det enda Jesus vill veta innan han ger Petrus kallelsen på nytt. Han formulerar inte om hans arbetsbeskrivning. Han gör det inte på ett annat sätt. Han säger de orden igen. Han säger: följ mig. Och så får Petrus fortsätta att följa Jesus. Jag tror att den där frågan är grunden för all form av lärjungaskap. Älskar du mig? Och i så fall, följ mig. Jag tror att lärjungaskap, det handlar om att leva tillsammans med Jesus. Att få den relationen, att få ta och uppleva den. Det är inte att vi gör oss till någon vi inte är. Det är inte att vi rycker oss själva i nackhåren och blir människofiskare. Det handlar om att följa Jesus så nära vi någonsin kan. Och då kommer vi märka att den där relationen, den är för bra för att hålla för sig själv. Och så kan vi i missionens namn inse att den här kärleken, den här relationen, den behöver fler få höra. Den kan vi få dela med oss av. Och vår relation kommer inte bli svagare för att vi delar med oss än någon annan. Den kommer att bli starkare. Så när vi möter syskon från andra länder och när jag möter folk som finns med i CT-församlingen i Dollysy eller människor som har valt att gå en lärjungaskapsskola på en annan del i världen, så stärks min tro, så ökas mitt hopp, så breddas mina relationer och så förstärks min relation till Jesus. För jag får möta honom genom nya människor. Jag kan se att hans kärlek gäller inte bara vårt land eller vårt sammanhang. Den gäller alla människor. Så därför blir missionen att följa Jesus dit han än kallar oss att gå. Och det kan mycket riktigt vara till din granne. Det kan mycket väl vara till någon du känner väl. Som behöver en inbjudan för att komma hit. Det kan mycket väl vara någon som du aldrig har träffat. Jesus kallar oss att gå. Och i missionens namn så får vi dela den relationen. Med alla som vill följa. Amen. Vi ber tillsammans. Tack kära Jesus för att det är du som kallar oss. Tack herre att du inte letar efter perfekta människor. Det enda som är perfekt i vår relation, det är du herre. Tack herre för att du inte blundar för vårt tvivel eller våra misslyckanden. Utan att du kallar oss genom dem till att fortsätta att följa dig. Tack Jesus för att det du helst av allt vill veta, det är att vi älskar dig. Så nu ber jag här att du skulle tala till oss. Alla oss som har misslyckats. Alla oss som kommer att göra det igen. Jag ber dig helige ande att du skulle komma med ditt mod och med din kraft in i våra liv. Så att vi inte låter misslyckanden begränsa oss eller stanna av oss. Påminn oss här när vi tvivlar och brottas. Om att till och med lärjungarna fick göra det när de såg dig framför sig. Så ge oss då modet och kärleken till dig. Till att våga fortsätta gå. Tack också Herre för alla de som har gått före oss. Och som gör att vi får gå tillsammans. Tillsammans med varandra här i församlingen. Men också tillsammans runt omkring i världen. När vi vill följa dig. I Jesu namn. Amen.